Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Moder Johan Mårtensson och vi sitter här nere hos Flora Workspace i centrala Göteborg. Vi ska spela in avsnitt 45 av Aktörspodden. Och ni vet att ni kan stödja Aktörspodden via Patreon-systemet. Men idag ska vi prata om kroppsspråk, blick och klädsel och egentligen allting som har med det själv att göra. Och det ska vi göra med Jenny Jernberg Ralfsson. Varmt välkommen.
Ja, tack.
Viktigast först, hur har dagen varit så här långt?
Dagen har varit väldigt bra. Jag har varit ute och sprungit och tagit en jättegod frukost och tagit det ganska lugnt faktiskt.
Men det var väldigt varmt idag.
Ja, det var det. Men det är härligt.
Ja, men det är helt underbart. Vi börjar med ditt företag, Speaking Flow. Är det ditt första företag?
Ja, det är det.
Och hur kom det sig till att du startade detta?
Jag är ju skådespelare från början och jag kände att jag behövde något mer. Så jag började rikta in mig på retorik och läsa om det och kände att jag ville starta mitt eget. Jag ville ha mitt eget helt enkelt. Känna att jag var den drivande kraften i mitt arbete.
Och är det någonting som du har känt ett längre tag att det här steget vill jag ta?
Ja, det är det faktiskt. Just det här när man är mellan jobb, mellan skådespelarjobb. Jag gillar inte att sitta och vänta utan jag vill ha mitt eget. Och känna att, ja, man har sagt att det är jag som är den som driver framåt.
Men du pratar om retorik. Retorik brukar man ändå oftast, alltså när vanligt folk så att säga som en annan ser ordet retorik eller man hör ordet retorik, pratar man ju mycket om politiker. Att man, ja, men de är ju väldigt retoriska och han eller hon, det är de som är bästa och har bästa retoriken. Eller vad betyder det liksom, retorik?
Ja, att ha en bra retorik. Många skulle säkert säga olika saker, men jag menar ju med att ha en bra retorik är att människor förstår vad du säger. Du är tydlig, du upplevs äkta och genuin. Ja, att ditt budskap når fram, och det är ju både med röst och kropp och orden du använder och ja, hela det paketet.
Okej, så det är liksom inte bara alltså, mitt sätt att prata eller mina konstpauser eller alltså att jag pratar på eller jag pratar i framkant eller jag pratar avslappnat? Eller.
Det beror på vilket medium du är i. Ska du sitta i en podd eller på radio så då är det självklart din retorik som vad du säger och så. Eller om du skriver en artikel eller och så vidare. Men är du till exempel i en debatt i tv, ja, men då läser vi in allt det här när vi tittar på en politiker.
Ja, precis. Och hur alltså, tänker du på det här själv i din egen verksamhet?
Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt.
Men hur du framställer dig eller hur du skriver på sociala medier eller vad du...
Ja, absolut. Och om jag till exempel ska hålla en föreläsning eller workshop, vilka är jag ska tala inför? Hur anpassar jag mig efter dem? Så att de förstår, så att det blir på deras nivå. Så att det blir förståeligt för de som ska lyssna helt enkelt.
Människor ställer frågor hela tiden.
Ja.
Vad menar du med det?
Ja, jag kanske inte menar exakt att människor ställer frågor hela tiden. Men ett vanligt fel eller misstag eller vad man ska säga som många gör är att man till exempel går upp i ton i slutet av meningen. Och då låter det som en fråga. Och det kanske inte alltid är menat som en fråga utan mer som ett påstående. Men då gör man det här, att man går upp i ton i slutet av meningen. Och då tror människor, kanske undermedvetet, att man ställer en fråga.
Men om vi gör två klockrena exempel då?
Ja.
Gör två klockrena exempel.
Om jag säger, det här är viktigt. Eller om jag säger, det här är viktigt.
Och du menar att du upplever det på totalt olika sätt?
Ja. Och det kan jag göra med att man kanske inte vågar riktigt stå för det man säger. Och då får man ju fundera på varför vågar jag inte stå för det jag säger. Behöver jag jobba på den mentala biten då? Att våga nå ut med mitt budskap. Eller är det någonting som jag bara gör som jag inte tänker på helt enkelt?
Ja, men det tror jag egentligen säkert det mesta människorna gör. Att man tänker inte riktigt på hur man för sig.
Nej.
Alltså man pratar ju, men jag pratar ju så här.
Ja.
Men där är jag en ganska bra tankeställare, kan jag tänka mig, att hur agerar du när du träffar en ny människa eller en ny kund?
Ja, att ha med sig det här hela tiden. Jag brukar säga att öva på barn och hundar, för de lyssnar mer på hur man säger något än vad man säger. Så att om du säger till ett barn, nej men gör inte så, eller så här, gör inte så, det är väl två helt olika saker.
Ja, det är faktiskt lite intressant. Men nu ska vi prata om att kommunicera.
Mm.
Och vi använder ju oss av olika saker när vi kommunicerar. Vi har varit inne på det lite nu redan. Mm. Men vad är det vi använder oss av?
Dels så är det ju kroppsspråket. Det är en stor del av det vi kommunicerar. Det råder lite delade meningar om hur många procent kroppsspråket utgör. Men någonstans över 50% är det. Men sen är det hur vi använder rösten. Kläderna kommunicerar också. Och sen såklart orden då, och språket och vad vi säger.
Ja, men jag älskar ditt uttryck att kläder pratar.
Aha.
Alltså det här dress for success tänker jag på. Aha. Det är liksom gammalt och väldigt vanligt att man sa det här, du klär ju dig för att liksom, klär du i kostym, då klär du dig liksom med framgång, håller på så här. Är det så?
Ja, men när vi möter en ny människa så läser vi av den personen, medvetet eller omedvetet. Och då ser vi ju kläderna. Och du kan ju tänka själv, om du möter någon ny och bara ser kläderna, så får du ett intryck av den personen. Ja, men det här är nog en som jobbar med det här. Eller det här är nog en som jobbar med det här. Så att det, vi läser av från kläderna.
Men du menar att vi kan vinna fördelar med att vi klär oss propert eller till rätt event eller till rätt grej? Eller?
I rätt sammanhang, ja. Att du ska klä dig efter det sammanhanget du ska vara i. Jag får ibland frågan så här, ja men vadå, ska man alltid gå i kostym? Nej, det säger inte jag att man ska. Utan fundera på var är du ska vara någonstans? Var ska du tala någonstans? Var ska du gå på arbetsintervju någonstans? Så anpassar man kläderna efter den, om det finns någon klädkod, antingen uttalad eller outtalad.
Det här gör intressant, för att den annan är ju liksom, jag tar det som är närmast.
Uh-huh.
Ja, men jag tror, gör inte många människor det? Eller gör man det? Eller hur många är det som tänker på klädsel, att det är anpassat till det man ska göra?
Jag tror det är väldigt olika faktiskt, om man tänker på det eller inte. En del är nog jättemedvetna om hur man klär sig. Jag brukar ta Petter Stordalen som ett bra exempel på det. Han klär sig ju lite som en rockstjärna. Och jag undrar, hade han varit lika känd, stor, om han inte hade klätt sig så? Jag vet inte, men kanske inte.
Ja, du tänker i sociala medier? Eller
ja, men precis. Att han har fått den uppmärksamheten just för att han har den approachen och den liksom, klädstilen och så. Så att jag tror att det är väldigt olika hur medveten man är. Men jag brukar alltid säga det, att tänk till lite innan du ska på ett nytt möte eller så. Men hitta någonting såklart som är du. Så man ska inte tappa bort sig själv och klä sig helt annorlunda, utan hitta något som ändå känns som du.
Okej, och om man ska säga, ja, men det är kroppsspråket då? Alltså hur ska man agera med det?
Där är en av de första sakerna jag brukar prata om, är hållningen. Kommer du in i ett rum med dålig hållning så kommer vi läsa av dig. Okej, det här kanske inte är en lika säker person. Det här kanske är, personen kanske inte vill vara här eller så. Men kommer du in med bra hållning, liksom öppet kroppsspråk, så kommer vi läsa av dig på ett helt annat sätt. Att här är en person som vill ta plats och vill vara här och sådär.
Okej, men du tänker, med det här med att göra gester, är det är ju också i kroppsspråket. Hur viktigt är det, eller ska man sitta still?
Jag brukar säga så här, lär inte in några gester. Det blir inte bra. Utan låt gesterna komma naturligt. Jag såg här på, det var på Aktuellt, det var några månader sedan. Det var en person som var och pratade. Och den här personen pratade väldigt mycket med händerna. Och då fick jag en tankeställare, att undrar om hon har liksom lärt in det här. Och det enda jag tänkte på var hennes händer. Så lär inte in gester, utan låt dem komma naturligt. Sen är det klart, använder du händerna väldigt mycket, ja, då kan det vara bra att få feedback på att kanske försöka ta ner det. Så man inte bara tänker på händerna eller ja, hur du rör kroppen.
Okej, klädseln då. Men hur ska du... Alltså, du får ju tips då. Alltså, jag vet ju att du kanske inte just arbetar inom sälja kläder. Mm. Men alltså, har du något liksom sådär konkret tips som man kan liksom, jag ska på ett möte imorgon med liksom, stelt möte liksom. Mm. Vad ska jag på mig?
Ja, då är vi tillbaka där igen. Var ska du på mötet någonstans?
Jag ska på ett möte med dig.
Med mig, ja. Ja. Jag har ju ingen direkt sådär klädkod, men jag klär mig ganska propert så. Jag skulle tänka kanske snäppet mer snyggt klädd än vad du i vanliga fall brukar göra. För då är man alltid safe på ett sätt. Och man kan alltid klä ner sig. Man kan ta av sig kavajen eller man kan kavla upp skjortärmarna eller sådär. Så varför inte en skjorta och en kavaj? Kanske enklare byxor, det behöver inte vara kostym.
Men i Japan, jag såg det här på Aktuellt, att de är ju tvungna att ha, tjejerna där nere är ju tvungna att ha på sig högklackat på jobbet.
Ja, just det. Ja, det är ju intressant.
Ja, men är det liksom, alltså, om alla har samma då, eller är bra då? Eller är det, då har ju alla samma, då kan du inte sticka ut, eller?
Nej, men det där är fina, kommer in i kråksvängen. Ja. Att om du följer klädkoden men hittar något som är personligt. Att, ja men okej, alla har... Vi säger att alla har högklackat. Ja, men jag har det. Men jag tar ett par röda högklackat. Eller jag tar ett par blommiga. Då hittar du någonting som är du. Och för killar har till exempel idag den här lilla näsduken som är väldigt populär. Det är ju perfekt att ha och hitta något personligt. För några år sedan var det väldigt inne med de här happy socks. Var det många kostymmän som hade. Tror jag var väldigt uttänkt. Jag brukar dra det som exempel att så här, ja, men jag har kostym, jag är liksom uppstyrd, men jag är en rolig kille, jag har happy socks.
Ja, men det är underbart. Jag kan falla tillbaka på det liksom. Jag är bra. Ja. Men du arbetar som föreläsare.
Mm.
Och hur gör du för att komma ut med ditt varumärke?
Olika sätt. Dels så försöker jag nå ut i form av mitt arbete. Att jag skriver artiklar, jag är på radio, jag är med i poddar. Försöker på sociala medier, lägger ut och finnas där så man lätt kan hitta mig.
Artiklar, vad är det någonstans?
Göteborg Direkt skriver jag i. Där har jag månadens retoriktips då, som man kan läsa.
Vad roligt. Du sa någonting om radio, vanlig radio?
Mm. Ja. Radio P4 i Göteborg är mig.
Ja, vad skoj.
Så där har jag varit några gånger nu och pratat retorik och sådär.
Du får ordning på dem?
Ja. Ja, jag tycker att de har måttet bra.
Har du höjt måttet hos dem nu då?
Ja, men kanske lite. De har lärt sig en del nya saker faktiskt som de inte visste innan.
Så att, ja, men det är bra. Det är, det hoppas jag också att jag gör här idag med. Hur ser en vanlig arbetsdag ut på kontoret?
Ja, det kan ju se lite olika ut beroende på vad jag har framför mig. Har jag en föreläsning så sitter jag och förbereder den. Kanske övar in den. Jag kanske har en klient. Den dagen, då funderar jag lite på vad ska vi arbeta med idag och sådär. Har jag en lugnare period, ja då sitter jag och läser eller tar in information om retorik för att bredda mitt kunnande. Så det är lite olika sådär, vilken period jag är inne i.
Om du är föreläsare då?
Ja, då brukar jag alltid vara där i god tid.
Vad är god tid?
En timme innan, kanske. Två, beroende på vad det är jag ska föreläsa.
En eller två?
Ja, någonstans där. Beroende på hur välbekant jag är med liksom, lokalen och alla sådana där saker. Fast egentligen börjar min förberedelse redan på morgonen. Då går jag upp, jag yogar, jag gör röstuppvärmning. Så jag har en liksom, lång sådär, förberedelse om jag ska ha.
Men för jag lärde mig när jag var väldigt ung, mjölkchoklad i gat, eller har du, är det något sånt?
Som röstuppvärmning? Ja. Den har jag inte kört, men med mycket artikulation och... Hitta stödet och så här.
Är det framför spegeln då eller?
Nej, det brukar jag inte göra så mycket.
Är det duschen håller på så här? Eller vad är det du...
Duschen kan man göra, men vardagsrummet. Vardagsrummet brukar jag ofta stå i.
Har du en partner som också är hemma då? Som...
Ja, men det har jag. Så att, men han är operasångare så han är van vid ljud.
Så det kanske till och med du som ibland tycker
ja,
det.
Mm. Ja, så vi kompletterar varandra bara.
Ja, men det är helt underbart att höra. Men din bakgrund är väldigt intressant. Mm. Du har gjort väldigt många olika saker.
Mm.
Berätta.
Jag antar att du tänker på då att jag är utbildad skådespelare och mimare från början. Och egentligen är det väl ingen bakgrund. Jag gör fortfarande skådespelarjobb och så, varvat med retoriken. Men det började med det. Sen har jag en väldigt kanske intressant resa så att för mig var det inte självklart att ta plats i vanliga livet. På scenen har det alltid varit väldigt naturligt för mig. Men i vanliga livet så har det inte varit det. Så där har jag fått jobba mig till. Jag har gått hos kroppscoacher, jag har tränat massor, jag har tagit massa tal och sånglektioner och så. Och övat ute bland människor och på mina arbeten som jag har haft. Och testat, ja, hur bemöter folk mig om jag står på det här sättet eller använder rösten. Så där började min resa mot retoriken kan man säga. När jag fick det här uppvaknandet, beroende på hur jag är, bemöter människor mig. Olika sätt.
Det här måste du berätta mer om. Ja. Alltså vad, i din egen research kan man ju säga det som.
Ja.
Hur stor var skillnaderna?
Jag kan berätta om ett tillfälle. Jag jobbade då på Stockholms konserthus och rev biljetter på kvällarna. Då var jag väl 19 år ungefär. Och då hade jag läst väldigt mycket om det här med retorik och kroppsspråk och allt möjligt. Och då också började arbeta med min röst. Så en kväll så står jag i dörren och ska riva biljetter. Det kommer ett par mot mig. Jag ser att de här är stammisar. Och stammisar innebär att de går in utan biljett. De struntar i det. Så jag tänkte, nu ska jag se vad som händer. Så jag ställer mig stadigt, lite mer bredbent. Jag har min kostym på mig, för det skulle vi ha då på jobbet. Jag la ner rösten lite mörkare än vad jag hade innan. Jag kan säga att jag hade en ganska ljus röst förut. Men sen jobbade jag ner den. Så står jag där, jag är redo, de kommer mot mig och jag säger hej, välkomna. Nej, ni får inte gå in utan biljett. Gå till biljettkassan. Och det som skedde var att de gick till biljettkassan. Och det hade inte hänt innan. Utan de människor jag hade mött hade antingen inte sett mig och gått förbi mig. Eller så hade de helt enkelt, ja, lilla gumman, och så hade de gått förbi. Så där blev liksom mitt uppvaknande att okej, här finns det något väldigt intressant.
Och så efter det så testade du det, alltså gjorde du det så här test?
Ja, väldigt mycket. Mycket där på kvällarna på konserter så testade jag på människor hur jag stod. Beroende på hur jag stod, det finns ett sätt om man står på hela foten och lutar något framåt och har väldigt öppen bröstkorg. Så uppfattas man som mer närvarande och man blir också mer närvarande. Så det testade jag en kväll. Jag har aldrig sålt så många program eller fått så många frågor som då. Jag testade också i butiker om jag skulle reklamera någonting till exempel. Så hur jag förde kroppen. Jag spelade hög status, inom teatern finns det hög och låg status. Testade jag också i butiker, det gick jättebra. Jag har inga problem att reklamera saker. Så att jag var ute och testade bland människor.
Innan detta då, man blir ju alltid nyfiken. Vad menar du, var du väldigt åt tillbakadragen då?
Ja, men precis. Alltså, i vardagslivet så jag hade ett ganska litet kroppsspråk. Alltså, jag hade dålig hållning, lite insjunken bröstkorg. Jag hade en ganska ljus röst, så här. Inte riktigt, men lite mer åt det här hållet. Och blev jag arg så åkte rösten upp ännu mer så här. Så att jag fick liksom inte den liksom, respekten som jag ville ha. Det var ju en otrolig frustration. Om en liten tjej, 1,57 lång, då fick man jobba också ännu mer. Liksom. Men jag trivdes inte i den rollen. Så att det...
Mycket av kunskapen är ju givetvis inlärda hos dig. Men mycket är ändå, jag vet att det är så här för att jag har varit med om det här.
Ja, och det är därför jag drivs så mycket också av att lära ut det här och jobba med människor. Just för att jag vet att det går att förändra. Jag vet att man kan, liksom, man kan jobba med sig själv och så.
Men nu har vi pratat om kroppsspråk, vi har pratat om lite röstläge, vi har pratat om klädsel.
Ja.
Men det finns en annan sak som du pratar om också, det är blicken. Varför spelar den roll?
Ja, nej men blicken avslöjar ju oss. Kommer vi in i ett rum eller ska vi ha en föreläsning och vi kommer in och har en flackande blick till exempel, så kommer vi upplevas som osäkra. Så jag brukar alltid lära ut det, att ska du hålla föreläsning eller stå inför andra, ta in hela gruppen. Låt blicken vila på en person i taget. Sen självklart får man ha lite fingertoppkänsla så det inte blir för länge på en person. Det har väl också alla varit på någon föreläsning med någon föreläsare som bara tittar på en person. Då kan man känns lite uttittad. Så. Ja, men så att det här att liksom ta in hela gruppen.
Jag kan ju tycka själv, jag tänker, det här är någonting som jag har med mig hela tiden. Jag tänker, jag är otroligt kontrollerad vad jag tittar på när jag pratar med folk.
Mm.
Alltså går det förbi någon person, vi skulle säga att det skulle gå förbi en man här naken bredvid utan studier, då hade inte jag tittat på han.
Nej.
Och jag hade tänkt på det, men jag känner, för du får coacha mig nu.
Ja, ja, absolut.
Jag kan bli, min blick blir, jag kan bli väldigt intensiv.
Ja,
jag är lite, jag känner att jag är lite skarp. Ser lite skarp ut ibland.
Ja. Ja, det är inget jag har tänkt på.
Nej, men det är bra. Det är någonting som jag har jobbat väldigt mycket på, att jag kan bli väldigt intensiv så här, och titta på någon väldigt så. Att jag fick
då är du den där föreläsaren då som man känns att titta då.
typ så. Ja. Ja, men jag har tänkt på det. Men hur, alltså, kan du, för jag menar, i blicken fristående liksom, eller är det kropps, är det all inclusive liksom, eller?
Du menar hur man använder kroppen?
Ja, och blicken, för den är ju...
Ja, nu fick jag en väldig bild här av någon med väldigt intensiv blick och stort kroppsspråk. Spännande föreläsare.
Ja.
Jag tror att det hänger ihop ganska mycket faktiskt. Och kommer man in och är osäker så avspeglar sig nog det både i blicken och i kroppsspråket.
Men tänker du, är det här liksom en grej som du tänker på liksom? Mm. Alltså om du pratar med någon?
Ja,
om
men
blicken
det...
liksom faller lite eller men ja.
Ja, men det är det faktiskt.
Nu såg ju inte de det, men jag försökte göra det här.
Ja, du illustrerar det väldigt bra tycker jag. Ja. Mm. Absolut. Och sen brukar jag säga att om man är i möte med någon, då ska man försöka liksom möta personen. Om personen vill titta mycket i ögonen så ska man försöka möta det. Vill personen inte titta i ögonen så ska man själv inte göra det. Så man försöker möta lite den man pratar med. Så.
Ja, men, precis. Jo, men det, jag kan ju göra det. Jag kan titta någon i ögonen så tänker jag monster trucks. Så jag tittar någon i ögonen. Mm. Så man behöver ju inte vara där ögat är. Man kan ju vara lite distansfull.
Sen, sen brukar jag lära ut en annan grej, och det här är ett skådespelarknep. Att man kan faktiskt titta precis mellan ögonbrynen kan man fokusera. Om man tycker att det är obehagligt att titta någon i ögonen. Speciellt om man är på långt avstånd, om man är föreläsare och vill liksom titta ut över publiken och man inte vågar möta människors ögon. Så är det effektivt.
Så du, innan föreläsningen så går du ju sen här, vad är det, hinduprickar så folk får sätta mellan ögonen.
Ja, ja, precis.
Så du ser alla. Du har sett alla. Ja, det är riktigt.
Precis, man får en prick när man har sett.
Ja, men det är grymt. Jag var inne och kollade på din YouTube.
Ja.
Du hade klipp från 2018.
Mm.
Men ingenting från 2019.
Nej.
Vad betyder det?
Vad betyder det? Ja, de här klippen som jag la upp där på min YouTube-kanal var en lite riktad kampanj kan man säga. Jag gjorde dem i syfte att kunna skicka ut till människor för att folk ska se vad jag gör. Använda på sociala medier och så. Att jag inte har gjort någonting nu, ja, det kanske kommer till hösten. Jag har förstått att de här klippen har varit populära och att människor har tyckt det var bra att få de här små retoriktipsen. Så det är inte omöjligt att jag fortsätter till hösten och gör fler.
Men inte säkert?
Nej, inte som det är planerat än.
Men,
vill du ha det? Vill du ha fler klipp?
Alltså, jag tycker ju absolut.
Ja.
Det
ja.
Tycker jag. Mm. Jag tycker absolut man ska vara med. Eller rättare sagt, jag tycker du ska vara med på de forumen som du tycker funkar för dig.
Mm.
Men sen så är det ofta så att man är... Man, ja, vi kan plocka blicken, man får ju oftast tunnelseende liksom. Att man, håller man på ett forum så man ju all in där, men så, oj, så slutar det vara effektivt längre och så har man ingenting att falla tillbaka på. Jag tror att YouTube är en sån kanal som du, där kommer det liksom alltid finnas, helst med API-kopplingarna mot hemsidor och grejer och allt nu liksom.
Mm.
Så jag tror ju att, så att ja, men det är bra, men då kommer vi se lite mer filmer här nu då.
Ja, men ja.
Filmar du det själv när du föreläser?
Inte så ofta gör jag inte det faktiskt.
Varför det?
Varför gör jag inte det? Sen är det självklart, det kan vara bra att göra det ibland för att se, ja, men når jag ut, eller vad är det som når ut och sådär. Så det finns ju absolut en poäng med det.
Ja, men jag tänker inte... Jo, absolut. Och det förstod jag ju. Gunnar sa ju det senast. Mm. När han står och spelar in sig själv och så spelar han upp det och så ser han liksom så här. Gunnar Söderberg som var med förra veckan. Men det här med, jag menar med kamera, det är för att då får du ju ett content. Alltså som du väl kan använda på YouTube eller Facebook eller Instagram eller LinkedIn. Eller, ja. Det är det jag menar också. För att du kan använda det som... ett hur gör jag på scen, eller hur gjorde jag denna gången, för det är det handlar om, för du vet ju egentligen hur du vill göra Men sen, känner du någon gång liksom, om vi pratar när du är på föreläsning, bara, nej, det där var det där, så där skulle jag inte riktigt gjort. Men nu gick det bra ändå, men jag kanske inte ska göra så igen.
Ja, men absolut. Det kan man ju känna ibland att vissa saker, vissa grupper är lättare att nå än andra till exempel.
Vilka grupper är lättare att nå?
Oj, ja, nej, det är svårt att säga faktiskt så.
Är det stora, är det liksom, beror det på lokalen?
Det kan det göra, beroende på, ja, men har man otur och det är mycket ljud utanför till exempel, kan vara otroligt störande. Men absolut, det kan bero på lokalen och hur inbjudande den är och sådär. Men mycket handlar om starten faktiskt, att man får en bra start. Får du en lite halvtackig start, då är det svårt att hämta upp det sen.
Ja, men det kan jag förstå. Mm. Så du går in och så kör du en tunasami, jag håller på att säga, men det heter inte. Mm. Och så kör du bara lite i början. Eller är du mer anpassad till publiken i början för att känna? Eller kör du din opening statement och så får det vara så? Eller hur?
Ja, det beror också på. Hittar jag bra saker att kunna anpassa efter publiken så försöker jag göra det. Just för att det ska bli liksom levande och kännas att nu det här händer här. Så. Men jag har alltid en, vad man ska säga, en inställning, och den börjar redan innan jag går in i huset där jag ska hålla föreläsningen. Att då liksom, nu är jag retorik igen nu liksom, och så går jag in. Så det börjar redan utifrån, så jag, första liksom handslaget ska vara, då är jag liksom i form, då är jag där.
Ja, men det vill jag faktiskt fråga om förut, men det tänkte jag, du gör det nu. Handslaget, ska det vara liksom fast?
Jag brukar säga så här, sträva mot fast, men möt den du hälsar på. Alltså möt styrkan i den du hälsar.
Okej, för det är jag trycker ju fram näven och jag tänker inte ens på dig. Det är liksom,
du är en krossare alltså?
Ja, ja, det är så. Jag är faktiskt det.
Det har ihop med blicken och allt.
Ja, jag säger det, jag är intensiv.
Ja, ja, men det är ju intressant. Min pappa är också det. Tar ett rejält tag.
Men jag gillar det. Alltså så tar någon rejält tag på mig. Så står man och alltså, det blir jäkligt trevligt.
Ja, ja. Ja, men då låter det ändå som att du håller en hyfsad nivå. Det är inte så att någon ajajaj. Nej, för så gör min pappa nämligen.
Okay. Men han vill nog ha den reaktionen.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Han är byggjobbare också. Så det.
Ja, det är ganska stark nävarna. Ja. Men i alla fall, nu vet jag inte vad var. Men där jag vill komma, det är så här, anpassa språket, ordvalen beroende på vem du ska nå. Mm. Pratar vi om nu. Nu pratar vi mer om målgruppsbaserat. Mm. Alltså hur viktigt är detta?
Jo, men det är viktigt. Just för att få att använda samma språk som de du talar till eller talar med. Använder du ett språk som de inte förstår, då skapar det en distans. Och också att många kanske känner sig dumma för att de inte förstår. Då skapar det också en distans.
Men om vi säger att vi ska nå ungdomar. Mm. Mm. Jag har ingen aning hur ungdomar pratar idag.
Mm. Och där, just med ungdomar skulle jag säga att var lite försiktig där. Gå inte ner på deras nivå, för just det kan bli lite pinsamt ibland. Om det kommer någon äldre som ska försöka prata, hej kids, liksom så.
Kostymnisse med så här bakåt keps och liksom bling, bara för att liksom.
Men just det kan vara lite känsligt så. Men däremot kanske man ska fundera då på, ja, men jag kanske inte ska använda ett fackspråk. För det förstår inte ungdomarna. Utan jag kanske ändå ska lägga ner språket på en liksom, lite mer liksom, enklare nivå. Eller vad man ska säga. Så det ändå blir förståeligt.
Men hur ska du... Nej, men vi säger att man sitter på en intervju nu. Liksom, man ska ha ett jobb. Mm. Alltså hur avancerad sin svenska ska man vara?
Det beror också på vilket jobb det är du söker.
Ingenjör.
Ja, då får man ta reda på hur pratar ingenjörer. Man kanske känner någon ingenjör eller kan ta reda på det. Jag vet inte, beroende på vad du har för målgrupp, tänker du på det här?
Inte alls.
Nej?
Nej, men jag vill ju inte se mig själv som fokus.
Nej.
Så att jag låter ju den som svarar på frågorna vara fokuset och få anpassa målgruppen.
Ja, just det.
Så att jag tänker inte så mycket på det.
Nej.
Och det gör jag inte heller vanligtvis, utan antingen gillar du det eller så gör du det inte.
Ja, ja.
Men det är ju lite fel egentligen.
Ja, kanske ska du fundera på det. Men som sagt, ska du söka ett ingenjörsjobb? Ja, men fundera på hur pratar man där? Finns det några ord man kan använda så att man får den här connection? Sen en viktig sak som jag måste säga där. Använd inte ord som du inte förstår. Det blir otroligt jobbigt. Så att du måste alltid vara liksom grundad i det språket du använder.
Okej. Okay. Ja, men det är i och för sig ganska bra. För använder någon det är ett annan mening som du inte fattar vad de menar, så kan det vara lite dumt.
Ja,
kanske.
Ja.
Nervositet. Mm. Vi pratade med blicken, vi pratade lite crossbok. Mm. Är det bara något, är det något negativt?
Nej, jag tycker inte det. Nervositet, det är ju till för att förbereda oss och göra oss mer skärpta inför en viktig uppgift. Och man kan ju se det som att man faktiskt, kroppen och psyket förbereder sig för att nu gäller det liksom, nu ska du göra så bra du kan. Sen är det klart, om nervositeten blir så stor att den tar över så att du inte gör så bra ifrån dig som du skulle vilja, då blir ju det ett problem. Så då måste man ju verkligen lära sig att kunna hantera nervositeten. Så jag tycker inte att man ska vara så rädd för nervositet, utan mer liksom acceptera den att okej, nu är jag nervös. Mm, det känns så här. Då andas vi, långa djupa andetag. Och att mer se det som att nu kraftsamlar kroppen för den här viktiga uppgiften.
Jag kan bara utgå från mig själv. Nu pratar jag om mig själv. Det ska jag egentligen, vill inte just egentligen göra. Men jag brukar säga att jag har inte tid med det.
Nej.
Och vara nervös. Är det fel att vara så?
Och då blir jag jättenyfiken varför du inte har tid att vara nervös.
För jag vill mer vara i så fall intresserad eller där jag är. Alltså om jag sitter och pratar med någon eller ska träffa någon som oj, den här personen är ju jättestor, eller oj, är du inte nervös för du ska sitta och intervjua den här personen eller du ska träffa de här personerna. Jag har inte tid med det, för då tappar jag procent av min närvaro.
Du är närvarande i situationen.
Ja.
Jag tycker inte alls det låter dåligt, utan jag tycker det låter väldigt bra att du kan vara så närvarande att det är liksom samtalet som är det viktiga, eller den personen du möter, och inte allt det här runt omkring, att vem du möter. Så.
Nej, men det är ju, om vi går tillbaka lite med blicken,
ja.
Det har ju liksom med det att göra att jag ser ju att när det är någon som rör sig bredvid mig, men du är inte mitt fokus.
Nej.
Jag bryr mig inte om du liksom går omkring naken. Vi såg någon gubbe som sprang kring naken, det är väl otrevligt så sätt, men det var ju bara för att det skulle vara lite extremt exempel då, kanske.
Ja, men du har fullt fokus på den du pratar med. Ja.
Försöker.
Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Det ska vi alla sträva efter, tycker jag.
Om vi tar fokus, men tittar på fokuset lite längre fram. Om vi ser 5 år framöver.
Mm.
Företaget har funnits i ett år nästan,
ja,
eller startat 2018.
Ja.
Vad är företaget om 5 år?
Då är det... Har jag ännu fler föreläsningar och workshops än vad jag har just nu. Jag har också fler individuella coachningar, alltså fler privata klienter, kan man säga. För det är också en del i det här som jag tycker är otroligt roligt, att liksom stötta människor och se människor växa och så.
Men nu gör vi lite extra reklam för det. Vem är klienten?
Det är väldigt brett faktiskt. Alltså jag har allt från chefer som vill förbättra sig och på möten eller hålla presentationer, till andra föreläsare som vill bli bättre på att föreläsa. Men också helt vanliga privatpersoner som vill utveckla att ta mer plats på jobbet, till exempel.
Inför löneförhandlingen?
Ja, det bland annat. Men också på möten på jobbet. Ja, men hur har jag en säkrare framtoning, till exempel? Och så. Och jag tycker det är jätteroligt, den här blandningen. Jag går verkligen igång på det. Att liksom det är så stor spridning på vilka jag arbetar med.
Ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
Alltså, retorik är otroligt spännande. Jag skulle ju vilja att alla fick en dos retorik. Jag tycker det borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan, helt klart.
Från vilken årskurs?
Börja så tidigt som möjligt. Man kan lägga det på alla nivåer. Och också se retorik, att det får bli tillgängligt. Ofta när man säger att jag är retoriker, oj, det låter så högtravande. Att man får se det för... Man kan lägga det på så många olika nivåer, och att alla kan ha nytta av det.
Ja, det är helt underbart. Och med de orden sätter vi helt enkelt punkt för dagens avsnitt. Vi har ju suttit ner hos Flora Workspace i centrala Göteborg. Detta är ju Aktörspodden, och jag heter Johan, Moder Johan Mårtensson. Och ni vet att ni kan stödja oss via Patreon-systemet på Patreon. Patreon.com/aktorspodden. Vi tackar Jenny Jernberg Ralfsson för att du har kommit till oss idag. Och tack för att ni har lyssnat, och ha nu en fortsatt trevlig dag. Tack, tack!